Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Här sitter jag, Rickard Hellqvist och
Martina Jörnebrand.
Hur är läget? Är det bra?
Ja, det är bra.
Vad har gjort sen sist? Kollat på några tv-serier?
Nej, och inte heller plocka svamp faktiskt. Lagat ganska mycket mat och haft höstlov.
Ja, skönt. Jag har faktiskt plockat svamp utanför Gävle. Ett ställe utanför Kungsberget där det är låga cesiumhalter, apropå förra avsnittet.
Härligt.
Så att, sen så käkar vi på kvällen vildsvinsgryta faktiskt, som då enligt uppgift innehöll bara 400 becquerel. Ja, vet inte, är det bra? Det är viktigt att veta vad man äter.
Det beror ju kanske på hur mycket du åt, tänker jag också.
Mycket. Ja. Och det var väldigt gott. Och till det så drack vi ju mjölk. Och det är det här avsnittet ska handla om. Mjölkprotein. En allergen. Ja, jag är uppväxt på en mjölkgård när jag var liten. Från 70, 80, början på 90-talet. Och på rummet till mjölkrummet så var det en klistermärke som en banderoll så här, som det stod mjölk är livet på. Nu ändrade min farfar till den till ett A, så mjölka är livet. Det var mer för att peppa personalen, tror jag. De här, du vet, när man går upp tidigt och sådär. Men mjölk är livet. Men det vi ska prata om idag är att mjölk, protein just, kan ju vara väldigt farligt.
Motsatsen till livet.
Ja, faktiskt. Till och med det. Och har hänt. Till och med att mjölk har lett till döden för känsliga personer.
Och just det här med mjölk är ju väldigt personligt för mig också. Jag har ju ett barn som är allergisk mot mjölkprotein, vilket jag har haft med mig hela hans liv. Så att det är ju en fråga som jag brinner lite särskilt för.
Du är pepp idag?
Ja, absolut. Ja.
Och för att reda ut här nu då, alltså mjölkallergi, och så blandar folk ihop det ofta då med laktos och grejer då. Alltså, vad är det vi snackar om idag, och kan vi liksom på något vis reda ut begreppen här?
Det känns ju viktigt, för det här är ju ett av de vanligaste missförstånden vi ser, att man faktiskt inte vet vad skillnaden är på mjölkproteinallergi och laktosintolerans. Och det här avsnittet ska ju handla om mjölkproteinallergi, men bara för att liksom peta bort den här laktosen så kan vi säga att det handlar ju om att man har brist på ett enzym. Som gör att man inte kan bryta ner mjölksocker eller laktos. Och det tror jag nästan att vi får göra ett eget avsnitt om någon annan gång. Men det här avsnittet, det handlar ju istället då om själva proteinet, de som har en allergi mot det. Och det finns lite olika typer av reaktioner även där. En del har ju då IgE-antikroppar, specifika antikroppar mot mjölkprotein. Så när man får i sig det så tror kroppen att nu är det livsfara. Jag känner mig hotad, immunförsvaret slår på
kickar
max.
Igång.
Och i värsta fall så kan ju den här gruppen då få väldigt svåra reaktioner.
Så kallade anafylaktiska chocker då?
Ja, man använder ju det ibland. Det är lite gammeldags, brukar vi tycka. Så allvarlig allergireaktion tycker vi är bättre om att säga faktiskt.
Vad heter det, sa du? En gång till.
Allvarlig allergireaktion.
Okay. Så det är mer den termen som används idag. Är det ett tecken på att jag börjar bli gammal? Nu känner jag det. Okej. Mjölk då? Det används ju lite här och där nu för tiden. Men om man tittar på mjölk, det här är proteinringo då. När vi snackar mjölk, vad är det, och vilken typ av mjölk kan man vara allergisk mot då?
Jag tänker att det vi har fokus på här idag, det är ju det vi brukar i dagligt tal kalla för mjölk. Och då tänker vi ju att det kommer från våra
mu.
Mu, alltså kor, men också getter och får, bufflar, hur låter de? Precis. Den typen av däggdjur då, det klassar vi som mjölk. Och de innehåller ju protein. Ungefär 3,5%, va?
Ja, det var, kan själv kontrollera på mjölkpaketet vad som står där.
Ja.
Jak och häst låter vi bli idag.
Ja, de hoppar vi över.
Det finns också mjölk inblandat där, men inte så vanligt kanske då ändå i Sverige.
Nej, precis. Men när vi säger mjölkprotein så är ju inte det liksom en enda sak, utan det finns ju en massa olika typer av mjölkproteiner.
Såklart.
Ja, naturligtvis. Mm. Inget ska ju vara enkelt. Mm. Och jag tänker att vi behöver kanske inte gå in på biokemin bakom här då. Men det jag tänker att vi kan ju prata om caseiner, som är en grupp proteiner som vi brukar känna igen. För de är ju inblandade när vi gör ost, så ser vi att det är de som kloggar ihop sig, bildar de här klumparna. Medans vassleproteinerna är ju de som fortsätter vara lösliga och inte klumpar ihop sig vid ett lite lägre pH-värde, så att de kan man dela på det sättet. Men vassleproteiner och caseiner brukar vi prata om i stort.
Mm. Och vassle och casein då, det finns ju alla möjliga typer av livsmedel faktiskt. Kan vi namedroppa några?
Ja, utöver det uppenbara då, alla typer av mjölkprodukter kommer vi ju hitta de här. Så kan man ju tänka sig att det är rätt så vanligt i charkprodukter.
Ja, köttbullar och korv. Och
sådana saker, precis. Men också bagerivaror, kakor.
Vaniljkräm.
Ja, absolut. Och många färdiglagade maträtter. Mm. Men även liksom industriproducerade maränger innehåller ju ofta mjölkprotein, vilket är lite oväntat. Och,
mjölkchoklad, det hör man ju lite grann på.
Ja, precis.
Den är lätt.
Ja, den är lätt. Sen kan det ju bli lite,
och sen lite svårt.
Ja, det kan ju bli lite mer knepigt också. För man har ju gjort en studie i Sverige där man analyserade choklad som inte innehöll mjölk enligt ingrediensförteckningen. Och inte heller var märkt med spår av mjölk. Och ändå kunde man se att man hittade mjölk när man analyserade för mjölkprotein i 12% av de här fallen. Så där har man faktiskt gått ut med ett råd till mjölkallergiker att det kan vara klokt att diskutera med sin läkare om man har en allvarlig mjölkproteinallergi runt hur man ska resonera runt att äta chokladprodukter.
Just det, och det är ju då självklart en form av svaghet i den produktionen av den typen av produkter egentligen.
Ja, det har ju gått fel någonstans uppenbarligen.
Från råvara till produktion, och att man inte kan vara så exakt som man egentligen kanske borde eventuellt skulle vara, tycker jag. Ja. Man tappar ju faktiskt också en tänkbar kund där som skulle kunna vilja köpa de här produkterna också. Så att det är lite så kan det vara. Hur mycket är farligt här nu då? Så, hur mycket behöver man få i sig för att om man är känslig konsument eller mjölkallergiker?
Jag tänker det är väl lite grundläggande här, att det här är ju bara farligt då för den som har en allergi mot mjölk. Så för den stora delen av befolkningen så är det ju faktiskt inte farligt. Mjölkproteinallergikerna är ju bara en liten del av befolkningen, ungefär 0,1% av de vuxna. Och lite fler av barnen, i och med att det här ofta då växer bort.
Just det. Så en på 1000 av vuxna ungefär.
Ja.
Och sen så på en handfull procent på
precis.
På barnen.
Lite beroende på vilken ålder vi tittar på. Men det är en sån här barnallergi som ofta växer bort. Mm. Det är ju det vi ser då. Men hur mycket man behöver få i sig då om man är en känslig konsument. För där ser vi att det finns ju lite olika nivåer också hur känslig man är. Men den data vi har säger att det kan röra sig om väldigt, väldigt lite. Alltså att det kan handla om få milligram. Alltså vi kan prata om mindre än en droppe mjölkprotein, att man kan få en reaktion av det, och det är otroligt lite. Så det kan vi inte ens se.
Så teoretiska forskningsresultat är alltså typ en 10 000-dels till 5 000-dels gram någonstans där då, mjölkprotein, vilket skulle kunna vara. Det är ju väldigt lite.
Ja.
Det är väldigt lite. Och det finns ju olika case där människor har blivit drabbade, till exempel det är någon pojke som på 90-talet, som jag minns, jag läste någon gång för ett tag sedan, hade alltså käkat 20 gram sour cream chips då. Sour cream, det hör ni på ordet vad det är då. Och hade fått en allvarlig reaktion på det. Tänker man, med chips, det är ju typ, det är potatis liksom, salt. Mm. Men också då väldigt lite casein, mjölkprotein, som gjorde att den här killen, eller barnet då, reagerades väldigt, väldigt allvarligt på det.
Mm.
Så det är på riktigt farligt, kan man säga. Om en mjölkallergiker då får i sig det här av misstag då, självklart, för det är någon konsumentgrupp som är någon väldigt noggrann, kan jag tänka mig. Martina, jag gissar att du är ganska noggrann.
Man är väldigt noggrann, och inte bara jag, utan även mitt barn är ju väldigt noggrann och rädd och försiktig runt vad man äter då. Mm. Men hur man reagerar, det kan ju faktiskt variera från person till person. Mm. Den allvarligaste typen av reaktion då, det var ju det som du var inne på, en anafylaxi, en allvarlig allergireaktion.
Den gamla termen.
Anafylaxi säger vi fortfarande, ska vi säga, men men det som händer då är ju att man får kraftig kramp i luftvägarna, vilket gör att man kan få väldigt svårt att andas. man kan få ett cirkulationsstopp så att blodet slutar cirkulera, vilket också kan leda till hjärtstopp och medvetslöshet och i värsta fall till och med döden. Så att det här är ju det allvarligaste tillståndet, och det är en ganska liten del som kan få den typen av reaktioner. Sen har vi ju andra typer av reaktioner som också kan vara allvarliga och väldigt obehagliga, ska vi säga, också.
Om vi backar, har människor dött av det här i Sverige?
Ja. Yes. Det har människor gjort, absolut. Och även
om det där uppstår, så att säga, hur går det att rädda en person som är i det tillståndet?
De flesta som är kända mjölkproteinallergiker och riskerar att få den här typen av allvarlig livshotande reaktion, de brukar ju gå runt med akutläkemedel, alltså adrenalin i någon form av penna.
Injektor på något sätt.
Precis, som man trycker in i låret. Det är ju det läkemedel som vi har och som räddar många liv, skulle jag säga. Och sen ska man ju till sjukhus.
Och det kan ju vara bra självklart och att veta om att den typen av känsliga individer kanske sannolikt har med sig där i ryggsäcken eller någonstans i jackfickan.
Ja, precis. Kan även förekomma i vissa, jag tänker på skolor och så, att det finns i skolkök eller tillgängligt där barn vistas. Så
mjölk kan vara döden. Vad finns det för andra då, mildare?
mildare
symptom än döden.
Ja, precis. Ja. Som fortfarande inte alls behöver vara särskilt milda, kan man ju säga. Man kan ju få ganska besvärliga luftvägssymptom, astmatiska besvär. Det kan vara att det rinner i näsa, mun, läppar, svullnar.
Inte magen också.
Klåda i munnen. Ja, det är precis. En del kan få mer reaktioner med tarmen, att det blir liksom diarréer, magsmärtor, kräkningar. Vi har också huden som brukar kunna påverkas med både nässelutslag, men också eksem är ju förhållandevis vanligt, kan vi säga. Då. Mm. Så att, men det varierar, så att en mjölkallergiker är inte den andra lik.
Ska det är så, säga. Det är väldigt individuellt då.
Ja, och en del har ju flera av de här symptomen.
Ja, just det.
Också.
Usch. Bökigt. Men det kan växa bort också. Om man, från barn, vet man hur stor andel som det försvinner?
Ja, det kan man säga att de allra flesta blir av med det. Vad sa vi här nu? Att det var någonstans upp mot kanske 1% av barnen, beroende på vilken ålder vi är, som har mjölkproteinallergi. Medan de vuxna så sa vi 0,1-0,2, någonting sånt. Så att det är vanligare att bli av med det än att inte bli av med det. Och då brukar det oftast försvinna redan före skolåldern. Men det är också någonting man kan dra med sig ett tag upp i tidiga skolåren.
Kan det uppkomma i vuxen ålder?
Det skulle jag säga att det är väldigt ovanligt att det skulle kunna göra det. Jag känner inte till
det. Det är inte helt vanligt.
Själv så att jag har läst någonting om det.
Det får vi kolla upp.
Ja, precis.
Nu finns det olika då, så här, hur kan vi då rädda och skydda de här känsliga individerna då? Vad kan man tänka på här då? Vad är viktigt här i livsmedelskedjan egentligen?
Det jag skulle verkligen vilja slå ett slag för, det är ju kunskap, för det tycker jag är det man ofta träffar på när det går fel, för både för mig personligen när man läser om olika fall, att man på något sätt har antingen rört ihop vad det handlar om, förväxlat mjölkproteinallergi med laktos, eller man har inte kunskap om hur små mängder som räcker, eller att man inte förstår hur det ska märkas ut till exempel på förpackningar.
Och det kan ju vara både i restaurang sammanhang eller också i förskolesverksamhet eller skola eller andra typer av måltidsverksamheter.
Precis, eller inom industrin.
Industrin, det är väldigt många tillverkningsindustrier som hanterar mjölkprodukter då, så att säga, och hanterar man produkter som inte innehåller mjölk också, då är det ju ruskigt viktigt här med separering och
rengöring
och disk och så vidare, va? Och självklart också vilken form, så att säga, mjölken har då. Vissa kan ju ha till exempel mjölkpulver, va? Och det kan ju då
yra omkring.
Det blir som en lytsendimma kan bli, va? Och det där tar ju, med tanke på hur otroligt låga koncentrationer som kan, och doser som kan ge reaktion hos en kund eller konsument, då, så är det ju ruskigt viktigt att man gör rent. Och kan man inte göra rent, och det finns alltså då en risk för att det finns mjölkprotein kvar, vad gör man då, Martina? Då är det bara, måste man ju märka att det kan finnas spår av mjölk, eller? Får man göra det?
Ja.
Får man svära sig fri?
Då kommer vi in på den frågan också. Vi kan väl säga att det regleras ju inte lag, den här märkningen kan innehålla spår av mjölk, utan det hittar vi ju en branschriktlinje som vi har kommit överens om i Sverige då, hur vi ska hantera det här, och som Livsmedelsverket har bedömt och tycker att det känns som ett vettigt sätt. Ja. Och då säger vi att den här allergenen mjölkprotein, den ska ju vara både sporadiskt förekommande, alltså att den faktiskt hittas emellanåt, alltså, trots att man har gjort så som man ska göra när det gäller städning.
Trots att man har gjort rent och städat och diskat. Och,
precis, och man säger också att allergenen behöver vara okontrollerbar, det vill säga att det faktiskt inte går att kontrollera den fullständigt. Det sker i slutna processer, eller man kan inte rengöra med vatten exempelvis. Så att det är ganska mycket som ska vara uppfyllt för att man ska få använda den märkningen. Så att man kan inte använda den bara för att skriva sig fri.
Gör man det inom matlivsmedelsindustrin? Om vi tittar lite internationellt då kanske. Lite nationellt kanske också.
Internationellt vet jag inte om jag kan svara på, i och med att det finns olika regler och olika synsätt på det här. Men det kan vara, det är ju vanligare tror jag i vissa länder att man använder det på ett annat sätt. Ja.
May contain, säger man
det. Än vad vi tänker då i Sverige. Men jag tror ju att även i Sverige att vi har ganska många produkter där man bara har försökt svära sig fri och använder den märkningen. Och som konsument så ska jag ju kunna lita på att när det står så här, då är det en uppenbar risk att det faktiskt kan finnas.
Skulle du köpa till ditt barn då, så produkter det står kan innehålla spår av mjölk på?
Jag tänker att nu är jag ju han är ju lite äldre nu och tål lite mera nivåer, så att det vågar jag för det mesta skulle jag säga. Inte om jag skulle göra mat till en annan mjölkproteinallergiker, jag inte har den kunskapen. Ja, så att rådet brukar ju vara att man absolut inte ska använda den typen av produkter till mjölkprotein.
Till exempel i offentlig sektor och sådär.
Precis. Livsmedelsverket gjorde en undersökning och då såg man att halterna var allt från obefintliga till mycket höga.
Det är väl det som är det bökiga liksom, tycker jag. För, menar, hur mycket är spår av, så att säga? Hur mycket kan det då tänkas bli? Det är nästan en ingrediens som inte är märkt då.
Ja, och det är ju fel kan man säga. Då har man ju sannolikt gjort något fel om man har såna halter. Men halterna kan se väldigt olika ut och här kan det ju räcka med små mängder. För att
det finns ju lite, vi har ju lite exempel på olika sådana här fall där man också hittar utifrån olika symptom och reaktioner då, där man har hittat dos av mjölkprotein i till exempel i kex 7,5 milligram. Då konsumerad mängd 25 gram så fick man i sig 7,5 milligram. En treåring som käkar en kanelbulle, som käkar 15 gram kanelbulle då, fick i sig 0,06 milligram och fick då en magont av det. Det finns ju massa sådana här case där man då faktiskt man får reaktioner där man ser att det är väldigt låga doser man får reaktion av då.
Ja.
Så det här med spår av det är trixigt där.
Det är det. Där kan vi säga att det vi är överens om i alla fall, både industrin och myndigheterna i Sverige, att vi faktiskt behöver ha gemensamma regler på det här området. Men vi inväntar att EU ska ta fram sådana regler.
Vi väntar på EU.
Det gör vi.
Om man är liksom kaxig då och säger, men vi vet att det inte är mjölk i, för då kan man, att man skulle kunna vilja sälja produkter som är då fria från mjölk då, till mjölkallergiker då. Då kan man märka med fri från, kan man göra.
Då vänder man sig ju särskilt till den här konsumentgruppen, tänker jag, i och med att man har den märkningen. Och den märkningen är tillåtet förutsatt att det är relevant, det vill säga att det här är något unikt för min produkt. Det är inte så att alla mjölkfri ska vi säga, kolsyrad läsk är inte relevant.
Fri från mjölk, ja.
Det är inte relevant, men det skulle ju till exempel kunna vara någon form av bakverk som vanligtvis brukar innehålla mjölk, som då är märkt med mjölkfri. Men det förutsätter ju då att man har särskilda kontroller runt det här och hanterar det på ett särskilt sätt. Och då säger man ju att man ska vara anmäld i Sverige. Det finns anmälningsplikt numera då. Till myndigheterna och att man tar hänsyn till det här i sin kontroll.
Då fyller man i en blankett och sen skickar man det till myndigheten då, som företagare då. Och sen kontrolleras det.
Ja, det är ju kontrollmyndigheten som kontrollerar, och man är ju som vanligt då som företagare ansvarig ytterst för att produkten är säker. Och det krävs ju att man faktiskt inte har den här produkten eller den här allergenen då i sin produkt.
Ja, mjölk i livet, ja. Är det någonting vi har glömt?
Ja, kanske det. Jag tänker lite grann hur man ska, jag tänker det här med märkning skulle jag väl ändå vilja säga, för det är ju en sån här EU-allergen mjölk.
Just det.
Vilket gör att den har ett lite särskilt skydd i lagstiftningen. Mm. Den ska framhävas i märkningen, att den syns tydligt. Mm. Så det är ju ett ansvar man har då som tillverkare, att produkten är ordentligt märkt så att jag som konsument kan se att det finns mjölk i produkten.
Och en trygghet för konsumenten då?
Ja, precis. Och där ser vi, om vi tittar på återkallanden i både Sverige och resten av Europa, att ganska många fall faktiskt handlar om att vi har märkt fel. Vi har stoppat i fel förpackning och ganska ofta rör det just mjölk. Att man har dragit
det är en rysare självklart. Va? Om man tänker sig att man skulle stoppa sour cream chips i en påse avsedd för chips som inte innehåller mjölk.
Mm.
Det skulle kunna ta den ända med förskräckelse.
Ja,
och så. Och självklart också att man, när man trycker upp etiketter och påsar och så, att det är rätt, står rätt. Och att tryckeriet gör rätt.
Mm.
Att det inte står mjöl, att det inte faller bort där, kan det ju
Nej, men precis. Och sen gäller det ju, tänker jag, sen i nästa led, både hos konsumenten och, om vi tänker, restaurang, måltidsverksamheter, att man faktiskt läser den här märkningen och vet vad man serverar då sin gäst som är allergisk mot mjölkprotein och inte rör ihop det här på olika sätt.
Så det är heads up som gäller hela livsmedelssektorn, tycker jag.
Ja,
runt här med mjölkproteinallergi som en potentiell dödsfara egentligen för vissa konsumenter. Och också en möjlighet till en ganska stor konsumentgrupp också. Att 1% av en marknad är ändå ganska stort. Ganska många.
Ja, och det är inte bara 1% skulle jag säga. Jag tänker att jag har ju ätit mjölkfritt i 8 år. I stort sett, ska vi säga.
Ja, just det. Det är sant. För det blir följdeffekt. Familjer och runt blir också då likartat då. Likartad konsumtion då, förstås.
Mm, precis.
Ja, så är det. Mjölka i livet i alla fall. Om man är bonunge. Men vad bra, Martina. Är vi nöjda där då?
Ja, det känns som vi kommer komma tillbaka både till andra allergener och prata lite kanske mer.
Ja, det var första avsnittet om allergener det här. Så att, mjölkprotein är en bra start, tycker vi då. Så att, och självklart finns det ju väldigt mycket mer information om mjölkprotein och det som en allergen då. Och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något sätt. Men vi hoppas att du fortfarande lyssnar och tar hand om dig.
Ta hand om dig.